Vi är ju i den här serien då, möten med Jesus, och såklart också hur Jesus kan möta oss idag. Och idag så ska vi kliva in i en märklig berättelse, en märkligt när Jesus möter en människa, men det är lite märkligt. I torsdags så startade vi alfakurs i kyrkan här, jättekul. Och Johanna Andersson, som var lite samtalsledare, hon ställde frågan i slutet när vi satt och hade liksom gruppsamtal. Om Gud hade varit med i rummet, nu är vi kristna, vi tror ju att Gud är med, men alltså om Gud hade suttit på en stol där så att säga, vad hade vi velat fråga Gud då, frågan? Och så fick alla svara lite på det. Och då när jag skulle svara så sa jag att jag hade nog ganska många frågor jag hade velat bolla med Gud, både små och stora. Men en liten fråga hade ju varit den här texten som vi ska läsa idag. För den är lite märklig. Och då ska vi landa i Markus kapitel 5 och de 20 första verserna. Och då befinner vi oss öster om Genesarets sjö i ett område som kallas för Decapolis, de 10 städerna, 10 ja, antagligen lite mindre städer, men som ett kommunförbund kanske, Decapolis. Och där det bodde mest människor som inte var judar, men också en del judar, men mestadels människor som inte var judar. Och ganska så här hellenistisk, grekisk prägel på området. Och där ska vi få möta en person då, som jag tror de flesta av oss tyckte var ett totalt hopplöst fall. Helt hopplöst fall. Då läser jag Markus 5:1-20. Ni får hänga med om ni vill i biblar eller bibelappar eller lyssna. De kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter, men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna, och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller upp i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt: "Vad har du med mig att göra, Jesus? Du är den högste Gudens son. Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte." Jesus hade nämligen just sagt åt honom: "Far ut ur mannen, du orena ande." Nu frågade han: "Vad heter du?" Mannen svarade: "Legion heter jag, för vi är många." Och han bad honom enträget att inte driva dem från trakten. Nu gick där en stor svinjord och beta på bergssluttningen. Andarna bad honom: "Skicka bort oss till svinen så vi kan fara in i dem." Det lät han dem göra. Och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring 2000 djur var det, och de drunknade i sjön. Svinvaktarna sprang därifrån och berättade allt sammans i stan och ute på landet. Och folk gick för att se vad som hade hänt. De kom fram till Jesus och såg den besatte, han som hade haft legionen i sig, sitta där klädd och vid sina sinnen. De blev förskräckta. Och ögonvittnena berättade vad som hade hänt med den besatte och om svinen. Då uppmanade de Jesus att lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Men han lät honom inte göra det, utan sa: gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han förbarmar sig över dig." Då gick mannen sin väg och lät alla i Decapolis höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man. Bibeln är ju full av kontraster. Och en sån här återkommande kontrast som finns liksom genom hela Bibeln är mörker och ljus. Och det startar egentligen redan i skapelsen, liksom i allra första början av Bibeln. När Gud mitt in i ett totalt mörker säger, var det ljus? Och samtidigt så står det till exempel i första Johannesbrevet att hela världen ligger i den ondes våld, 5:19. Eller som Paulus skriver till den kristna i Efesos, en gång var ni i mörker i 5:8. Och sen beskrivs en annan verklighet när han fortsätter i Efesierbrevet. Men i Herren har ni nu blivit ljus. Eller som i Kolosserbrevet där Paulus skriver att Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Från mörker till ljus. Det är som att det är liksom Guds metod på något sätt. Ända sedan skapelsen. Från mörker till ljus. Och det är det många människor många gånger får möta i mötet med Jesus. Att man får gå från ett sorts mörker till ett sorts ljus. Som kan se väldigt olika ut. Var det ljus? Psykiskt, andligt, fysiskt, konkret ibland. Var det ljus? Sebastian Staxet, han skrev ju för många år sedan den här boken Bara ljuset kan besegra mörkret. Och den boken skänkte han till, eller hans bokförlag skänkte den till de flesta häkten och anstalter i Sverige. Så den har jag till exempel när jag är på häktet i Mariestad som pastor, så har jag fortfarande ett gäng sådana som jag lånar ut eller ger bort till folk ibland som sitter häktade. Och senast i veckan så mötte jag en ung man som berättade att när han satt i arresten, ni vet, i arresten hamnar man i polishuset i Skövde eller Lidköping här i Skaraborg. Det är när man blir misstänkt för något brott, då blir man arresterad först. Och så brukar man få vara där en 3-4 dagar ungefär. Och sen måste åklagare bestämma om man ska bli häktad eller bli frisläppt. Men först hamnar man i arresten. Och det är nästan, det säger nästan alla att det är de tuffaste dagarna. Även om det är jobbigt att sitta häktad i total ensamhet 24 timmar om dygnet, så är arresten det jobbigaste. Men då berättade han, när han satt i arresten så hade han fått tag i just den här boken och börjat läsa den. Och då sa han att det gjorde att för hans del så hade han gått från tankar på självmord och mörker, väldigt mörka tankar, till att få känna ett hopp för livet och känna att det fanns liksom ljus in i hans liv och hans situation. Och så Guds metod på något sätt, det är var det ljus. Så har det alltid varit och så är det idag också. Och kanske är du i ett läge där du känner att jag behöver ljus in i mitt liv. Det känns lite mörkt just nu. Jag behöver ljus. I första Johannesbrevet 1:5 så står det ju att och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunna för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är ljus. Så vi kan få be den bönen liksom, var det ljus in i vårat liv idag. Och lita på att Gud är ljus och han vill lysa med sitt ljus in i vårat liv. In i våran livssituation. Ja, det här är ju en lite märklig berättelse i Markus 5. Människor är ju helt klart rädda för den här galningen, får man väl säga. Den besatte uppe i bergen på bland gravarna. Och jag, när man läser detta och tänker om jag hade mött den här mannen i Skövde, så hade jag antagligen blivit livrädd också. Bytt trottoar på en gång och gått en helt annan väg. Men den man som alla andra ser som den demonbesatte, som de till och med försökte binda och sätta fast med kedjor till och med. Och han var ju det också, det förstår man ju när man läser texten. Den mannen ser ju Jesus som en människa. Jesus reagerar inte som alla andra. Han ser honom som en människa. Jesus möter oss alltid som skapade och älskade av Gud. Sa Magnus i intervjun här innan ju att han hade fått med sig det sedan han var liten, att han var älskad av Gud. Det är så Gud vill möta oss. Det är så Jesus möter oss, med en trygghet om att vi är faktiskt älskade av Gud. Och Jesus möter oss precis där vi är, mitt i våran verklighet. Det här är ju lite extremfall kanske man får säga i Markus 5 med den här berättelsen. Men Jesus möter honom precis där han är, mitt i hans verklighet. Och det är så Jesus vill möta oss också. Och så ser han oss som de vi är tänkta att bli. Som en verklighet som han vill föra oss in i. Vi kanske inte är riktigt där än. Men han vill föra oss in i den verkligheten. Ett annat exempel är ju när Jesus säger till Petrus att han är som en klippa som han ska bygga sin kyrka på. Och när man läser just i det läget så kanske Petrus inte riktigt är som en klippa, han är mer som en sandhög kanske. Men Jesus ser någonting annat. Så mycket längre än vad vi kanske ofta ser när vi ser på människor runt omkring oss. Så tänk om jag och tänk om du kunde få se lite mer som Jesus ser på människor. När vi ser människor runt omkring oss. Då finns det ingen som är ett hopplöst fall. Den här mannen tyckte nog de flesta i Decapolisområdet var ett totalt hopplöst fall. Och det som är intressant med den här mannen är ju att trots alla demoner som han var besatt av, som det står i texten då, så kommer han ändå till Jesus ju, med sin längtan. Inte så att han drar åt ett annat håll liksom, utan han kommer till Jesus. Och berättelsen berättar ju att den här demonerna då känner igen Jesus och talar genom mannen och ber Jesus att inte plåga dem. När Jesus säger att de ska lämna mannen. Sen säger rösten att de är många och att de heter legion eller legion. Och det var den största militära enheten. Som är lite olika tror jag uppfattning, men ungefär en 5-6 tusen man i en romersk armé var en legion. Så ganska många. Ungefär 5-6 tusen soldater. Och trots det, när man läser den här texten då, så är det ju så fantastiskt att se att Jesus är större. Hans makt är större. Det står att mannen sprang fram och föll ner, proskuneo på grekiska, som betyder att böja sig inför någon och dyrka någon. Man böjer sig för den som är större. Och i både vers 7, 10 och 12 så ber mannen, eller om man nu tänker att det är demonerna som talar genom mannen, som ber att inte plåga dem, att inte behöva lämna trakten och sen att få ockupera den här svinjorden istället. Och i vers 13 så står det att Jesus ger tillåtelse. Det är inte så att de bara gjorde det, utan de behövde till och med Jesu tillåtelse för att få göra det. Så stor makt har Jesus jämfört med en legion av ondska. De kunde inte göra någonting utan att be om Jesu tillåtelse. Och så kommer ju då den här det konstiga, eller vad man ska säga, märkliga. Varför behövde de in i någon annan eller något annat på en gång? Är det alltid så när Jesus befriar någon i Nya Testamentet? Nej, det är inte alltid så. Och sen tycker jag ju lite synd om grisarna. Jag gillar ju djur. Jag tror de flesta känner lite, ja, men grisarna liksom. Vi gillar ju grisarna, även om de kanske luktar lite illa. Någon som jag bollade här med en gång sa att ja, men de kanske ändå snart skulle slaktas. Ja, kanske, vem vet. Men 2000. Och en del menar att när man läser lite kommentarer så här att ja, men det visar verkligen hur fri mannen blev. Att det liksom, en man blev fri, 2000 grisar. Och också visar liksom på vad ondskans intention liksom är. Att förgöra och leda till död. Medan Jesus befriar. Men jag har, det är kanske någon av er som har bra aningar och teorier. Men jag har inte riktigt någon bra aning om egentligen. Varför Jesus lät demonerna få ockupera grisarna. Och varför det innebär att de sprang rakt ner i sjön och dränkte sig. Och det är en sån sak som jag tänker att den skulle man vilja kolla lite med. Om nu var som på Alfa i torsdags och man tänkte att Gud faktiskt satt där på en stol med oss i samtalsgruppen. Jag hade tyckt det varit intressant att bolla frågan. Varför 2000 grisar? Varför skulle de ner i sjön? Ja. Men mannen blir ju verkligen fri i alla fall. Och det som händer när mannen blir fri, det är att han blir sig själv. Det står att svinvaktarna såg mannen klädd och vid sina sinnen. Han blev vid sina sinnen igen. Så i Jesu närhet så blir vi befriade till att bli oss själva. Oavsett om det är en stor befrielse som för den här mannen eller kanske en liten befrielse rakt in i din vardag. Så blir vi mer vid våra sinnen när Jesus befriar oss. Vi blir mer som de Jesus har tänkt vi ska vara. Som är tanken med våra liv. Sen tre små reflektioner bara som avslutning. Det första. Människor berättar ju, liksom i den här texten så börjar människor berätta om Jesus. Vad de har sett, vad de har hört och vad de har varit med om. Och egentligen så är det en grupp och en människa som berättar. Gruppen är svinvaktarna. Grisvaktarna. Den här bilden var årets grisbonde i Lincolnshire i England 2024 menar jag. Jag bara tog från nätet. Jag hittade ingen bra grisvaktare. Men antagligen så var de här grisvaktarna, svinskötarna, de var inte judar. Eftersom judar inte höll på med sånt. Utan de var antagligen från någon annan folkgrupp som bodde i området. Men det var på något sätt, i en judisk kultur så var ju detta människor man såg ner på. De som hanterade grisar. Eftersom grisen var ett orent djur. Men det är de som börjar berätta om vad som har hänt. Och sen är det då mannen som har varit bunden med kedjor för att alla har varit så rädda för honom. Han börjar också berätta om vad som har hänt. Så om de och han kan berätta så tänker jag att den här berättelsen kan ändå lära oss att vem som helst av oss kan berätta om vad Gud har gjort och gör i våra liv. Du kan berätta. Alla kan berätta. Alla efterföljare till Jesus är berättare. Hur vår bakgrund än ser ut, vem vi än är, så är vi berättare. Och även om du tycker att nej, jag är inte den som kan prata, eller nej, jag har inte tillräcklig kunskap, eller nej, jag blir så supernervös, eller nej, det är absolut, vem skulle vilja lyssna på mig? Så är du berättare i alla fall. För vi är alla del av Guds fantastiska berättelse om befrielse i Jesus. Även om det är i det stora eller i det väldigt lilla, så får vi vara en del av den metaberättelsen, den stora berättelsen. Att Jesus har befriat människor, befriat våran värld. Det andra är att mannen vill hänga på Jesus. Det första som han vill liksom efter att ha blivit befriad från är att han vill följa med Jesus. Helt naturligt kan man ju tänka. Hade man, om man nu hade varit i den situationen, levt i ett sånt mörker och ett sånt så bunden och sen blir fri, så är det klart att man vill följa med den personen som har hjälpt den. Inget konstigt alls. Men Jesus säger att ja, du ska följa mig, men du ska inte följa med mig i båten ut på Genesarets sjö. Nej, du ska stanna här. Du har ett uppdrag att gå hem till de dina, säger Jesus. Gå till de dina. Jesus har nog en poäng där. Vilka är de dina för dig? Vilka är de som Jesus sänder dig och mig till? Vi ser om jag fick med rätt lapp här. Den fick jag inte. Han ligger här. Jag kopierade upp några lappar och la vid pelarbordet där borta vid ljuset. Med några pennor. Och om du vill så kan du få ta en lapp sen när vi sjunger och har bön på olika sätt. Och så kan du skriva ditt eget namn i mitten. Och sen så är det några cirklar. Du får skriva hur du vill. Men där du kan skriva namn på de dina. Det dina. Så kan du ta med den hem sen från gudstjänsten som en påminnelse. Ja, men det här är de dina, de mina som Jesus sände mig till. Ibland är det lättare kanske att följa med Jesus bort. Om man nu ska berätta, att berätta för någon som är helt okänd för en. Ibland kan det vara svårare, tror jag, att berätta för de som är mina närmaste. Men kanske är det så att Jesus vill uppmuntra eller utmana oss idag att ja, men berätta vad jag har gjort i ditt liv för de dina. Orsaken till att kyrkan inte dött ut för länge sedan och att vi sitter här idag i gudstjänst, det är ju för att människor i generation efter generation efter generation har berättat om vad Gud har gjort i deras liv. Hade alla varit tysta så hade det inte funnits någon kyrka idag. Då hade inte vi sittit så här och firat gudstjänst. Då hade ingen haft någon koll längre på vem Jesus var. Då hade Bibeln varit någon bok som var bortglömd för länge sedan. Tredje. Vad var det han berättade då? Han berättade om allt som Herren hade gjort med honom och hur Jesus förbarmade sig över honom. Han delade vad Gud hade gjort i hans liv helt enkelt. För den här mannen så var det var ju totalt livsförvandlande såklart. Totalt livsförvandlande. Men Gud finns ju med i alla våra liv. I både smått och i stort. I det lilla och i det vardagliga. Och det kan vi få vara med och dela. Berätta om det. Berätta vad Herren har gjort med dig och för dig och i dig. Och det finns ju många funderingar på vad är det som gör att kyrkor växer. Om man tittar på olika, liksom vart växer kristen tro. Men ofta handlar det om att människor berättar om vad Gud gör i deras liv. Egentligen är det oftast inte så mycket krångligare än så. Tron växer. Och människor hittar Jesus tron när andra berättar om vad Gud har gjort i deras liv. Det skapar längtan, hunger och drar människor till Jesus. Så tänk om vi kan få bli berättare. Och ett sätt kan ju faktiskt vara att man tar med människor till Alfa. Då kan man hjälpas åt. Då blir det som en, att man berättar tillsammans. Man tar med någon till en kurs som berättar om Jesus. Och så kan det få bli ett sätt. Så delar man livet tillsammans sen, efter föredragen. Och som jag sa innan så startar vi i torsdags. Men det går jättebra att haka på den här veckan också. Kan man bara säga till mig. Och så är det bara att komma på torsdag 6:30. Men om vi ska summera det hela då, så kan man kanske säga så här, att var det ljus in i ditt liv, in i våran värld och in i de dina. Och i Jesu ögon och i Jesu värld så finns det inget hopplöst fall. Vi är inga hopplösa fall. Och människor vi möter är inte heller några hopplösa fall. Tack Jesus för att vi får läsa de här berättelserna om hur du möter människor. Och tack för den här mannen som blev fri. Att det finns frihet hos dig Jesus. Frihet från mycket. Frihet från mörker och bundenhet. Det finns så mycket mörker i världen som vill liksom på något sätt trycka ner oss i våra liv idag. Det finns så mycket som vill binda oss på olika sätt också. Men du vill göra oss fria som människor vid våra sinnen. Så som du har tänkt att vi ska vara. Mer så. Tack att du Jesus också kan befria oss idag. Tack att du kan komma med ljus, var du ljus, in i våra liv idag. Och hjälp oss också att kunna få bli berättare. Ännu mer berättare om vad du gör och har gjort i våra liv. Amen.